Jag tror att vi är många som börjar återinträda i vardagen efter sommaren som ju bryter de där rutinerna vi kanske har annars. Och vardag kan man också säga är lite av den sammanhållande temat under höstens förkunnelse, eller första halvan på höstens förkunnelse. Vi kommer beröra vardagsteman på olika sätt. Det kommer handla om arbete, om vänskap, generositet, tålamod och en del annat. Sånt där som vi lever med i vardagen på olika sätt. Och idag så handlar det om en vardag med Jesus i centrum. Vi ska börja med att be tillsammans. Herre, tack för att vi får komma samman och fira gudstjänst idag. Herre, tack för att du går med oss alla dagar. Var dag får vi gå tillsammans med dig. Vare sig de är lätta eller svåra, vare sig stubinen är lång eller kort, så får vi gå tillsammans med dig. Och Herre, vi är tackar. Vi tackar dig. Vi vill uttrycka vår tacksamhet över löftet du har gett att du är med oss alla dagar till tidens slut. Herre, vi ber att du skulle tala till oss den här stunden genom ditt ord. Herre, vi ber att du genom din ande skulle öppna ordet för oss, att du skulle tala till oss. Och vi ber att du genom samma ande skulle ge oss öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan ta emot ditt ord. Herre, gör våra hjärtan till bördig jord där ditt ord kan få sås ner, växa och bära rik frukt för ditt rikes skull i den här världen. Så ber vi i Jesu namn. Amen. Jag tänkte att jag skulle börja med en liten gåta. Det kan väl passa ibland att börja predikan med en gåta. Den kräver också en viss teatralisk framförande. Så nu kommer den. Håll i er. Vad är nästan 2 meter långt och går ungefär så här? Är det någon som har en gissning? En schimpans hade det kunnat vara. I vissa avseenden finns det vissa likheter, men nej, inte en schimpans. Gorilla är också en bra gissning. Det finns vissa likheter ibland där också, men nej, det är det inte. Sven. Ja, nu börjar vi närma oss. En lång gubbe med ryggskott. Det är inte så långt ifrån. En pastor, ja, jag gjorde det ju uppenbarligen. Ja, jag har lite kvar där. Jag får återanställa Robert om vi ska närma oss det. Nej, ska jag berätta. Det är ju en hockeyspelare dagen efter att isträningen har börjat igen. För att de är långa och de är stora och de har ont i ljumskarna när de börjar träna igen. Jag har ju arbetat som journalist tidigare och det där var en av de mer muntra dagarna under året när man fick gå ner till ishallen dagen efter att de stora tuffa hockeyproffsen hade gått på is. Och då såg man, idag är det träningsverk i ljumskarna. Och det här säger jag därför att just nu så pågår ju försäsongen för hockeylagen. IK Oskarshamn, världens objektivt sett bästa hockeylag, Örebro och alla andra. De håller ju på och har försäsongsträning. Och lyssnar man till vad tränare och spelare och företrädare för klubbarna säger, vad är viktigt med försäsongen, så kommer de säga ungefär samma sak allihop. Vi sätter grunderna. Försäsongen handlar om att sätta grunderna. Att alla i vårt lag ska vara trygga med så här spelar vi. Den här taktiken kommer vi använda, så här vill vi att vårt lag ska fungera. Sätta grunderna. Och de flesta tränare kommer säga att det spelar inte så stor roll om man vinner eller förlorar träningsmatcher. Det är ju inte riktigt sant, för det är klart det spelar roll. Men de måste säga det. Men det som egentligen är viktigt, det handlar om att få alla att känna det här systemet, den här taktiken, det här spelet ska vi spela. Det är grunderna man sätter. Det är grunderna som är viktigt. Och när vi nu som församling och som lärjungar träder tillbaka in i vardagen, så tänker jag på samma sätt som hockeylagen efter sommaren. Vi behöver också återvända till grunderna. Påminnas om vad är det som är basen för det vi gör. Vad är det vi liksom faller tillbaka på och lutar oss mot i vardagen. Så den här predikan med ingången en vardag med Jesus i centrum kommer att handla om just det. Vad är grunderna? Vad är det som är centrum? Vad är det som vi längtar efter ska få finnas där oavsett hur de här dagarna ser ut? Och vi ska utgå ifrån ett sammanhang i Apostlagärningarnas andra kapitel, verserna 37-47. Och jag tänker att vi kan väl stå upp tillsammans när vi läser det. Sammanhanget är ju när Petrus har predikat på pingstdagen efter att anden har utgjutits och han har avslutat sin förkunnelse, så står det så här. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som vår Herren, vår Gud, kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Amen. Varsågoda och sitt. Här beskrivs ju den första kristna församlingen. Den som uppstod där i Jerusalem på pingstdagen 50 dagar efter Jesu uppståndelse. Anden har fallit över lärjungarna. De har i andens kraft fått vittna om Guds stora gärningar på en rad olika språk. Och Petrus har fått kliva fram och förklara vad det är som sker. Nej, de är inte berusade. Utan det som har hänt är det Gud för länge sedan har lovat i sitt ord. Att han skulle låta sin ande falla över oss människor. Och vi förstår att Petrus ord träffar de som lyssnar. De anar, nu händer någonting som jag behöver relatera till. Som jag behöver förhålla mig till. Som jag behöver liksom låta mitt liv få formas kring. Och Petrus förklarar, vad är det kristna livets början? Omvändelse, dop i Jesu namn, syndernas förlåtelse och den heliga ande som gåva. Och efter detta så ger Lukas oss en inblick i den första församlingens liv tillsammans. För det är väldigt tydligt att de som döps till Jesus, de döps också till församlingen. De hamnar inte så där vid sidan om, utan de inlämmas i gemenskapen. Och det är ju en av grunderna för livet med Jesus. Det är tänkt att levas tillsammans med andra lärjungar. Det är inte tänkt att levas som ett soloprojekt. Och så får vi veta ett antal saker som präglar församlingen. De samlas kring apostlarna som undervisar. De hjälper varandra. De bryter bröd tillsammans och de ber tillsammans. I andens kraft berörs människor utanför församlingen därför att Gud backar upp sitt ord med under och tecken. Man lever i en nära gemenskap där den som hade mycket delade med sig till den som hade lite. Man möttes troget och regelbundet i hemmen för att dela måltid och undervisning och gudstjänst. Och man möts i templet för bön och för offentligt vittnesbörd. Och allt detta präglas av en jublande, uppriktig, innerlig glädje. Och följden blir att de blir omtyckta av hela folket. Människor ser att det här är någonting gott som händer. Det här är någonting bra som händer. De här människorna har någonting som vi vill närma oss. Och Gud lät fler bli frälsta och ansluta sig till dem. Även om inte vi lever i en situation som går att liksom med sån här papper, liksom, kommer jag inte ihåg vad det heter. Man la ett papper ovanpå ett annat och så skrev man och så fördes det över. Kalkerpapper, tack Irma. Det är ju inte en situation som vi kan liksom lägga ovanpå deras och säga det är exakt samma. Men av det de gjorde så kan vi se att det här är goda grunder som vi kan leva och ta till oss av idag. Och det kan ju kännas, jag kommer inte ihåg hälften av vad de gjorde. Då ska ni få ett tips, en minnesregel i formen av en akronym. Och vad är då en akronym, undrar du? Jo, en akronym är ju ett ord där varje bokstav står för ett annat ord. Ett jättekänt exempel är ju IKEA, som ju står för Ingvar, Kamprad, Älmtaryd, Agunnaryd. Så nu ska ni få en enkel akronym för att minnas goda grunder i det kristna livet. Och det är ordet välla. För att vi längtar ju efter att Guds rike ska få välla fram i den här världen. Eller hur? Välla. Och då står varje bokstav för en sak vardera. V står för att välsigna. Ä står för att äta. L står för att lyssna och det andra L:et står för att lära. Och A, att dela evangeliet. Välsigna, äta, lyssna, lära och att dela evangeliet. Låt oss bara titta lite närmare på vart och ett av de här orden. Den första bokstaven handlar om att välsigna. Att få dela välsignelse. I den första församlingen så läser vi om hur de samlades kring gemenskapen och hur de hjälpte varandra på olika sätt. Man tog hand om varandra, man brydde sig om varandra, och vi läser ju lite senare i apostlärningarna om hur det just kring matutdelningen blir lite bekymmer. Men det verkar som att det var en självklarhet i den här gemenskapen. Vi tar hand om varandra. Den som har mycket delar med sig till den som har lite. Och vi möter ju också behov hos varandra. Någon kan behöva hjälp med att bli skjutsad någonstans. Någon kanske inte hinner klippa sin gräsmatta. Någon kan behöva en matkasse. Någon behöver ett telefonsamtal. En promenad. Någon behöver flytthjälp. Vi är djupt tacksamma över att vi två gånger på mindre än ett år har fått flytthjälp. Vi kan hjälpa varandra. Vi kan vara till välsignelse för varandra med enkla, praktiska saker. Men vi anar också i beskrivningen av den första församlingen att det inte bara var någonting som hände i församlingen. Utan vi läser ju om, Lukas beskriver att de var omtyckta av hela folket. Vi kan ana att deras generositet sträckte sig också utanför den egna gemenskapen. De var till välsignelse för varandra och andra. De bad för sjuka och det skedde under och tecken. Och nog är det så att en generös gemenskap väcker uppmärksamhet. Och en hjälpsam gemenskap kan öppna dörren till människors hjärtan för evangeliet. Så en god grund, en god vana att ha i det kristna livet, det är att försöka vara till välsignelse. Och då kan man koka ner det rent konkret och tänka, jag vill göra en konkret välsignelsehandling för en annan människa minst en gång varje vecka. Och ni förstår att det kan ju vara någonting ganska stort. Man kanske inte hjälper någon att flytta varje vecka. Man kan ju göra någonting litet. Men att göra någonting. Att vara till välsignelse för någon annan varje vecka. Så fundera. Hur kan just du vara ett redskap för Guds godhet i veckan som ligger framför? Vem skulle du kunna vara till välsignelse för under veckan som kommer? Det andra ordet, det är ju äta. Det är inte lika komplicerat. Mat kan vara ganska enkelt många gånger. Och man samlades i församlingen kring brödsbrytandet. Och Lukas ger oss ingen signal om vad det är, liksom middagsmat eller liksom gudstjänst, nattvardsfirande. Och det spelar ingen roll, för att det för dem var samma sak. Ska jag byta mikrofon, Christer? Ja, vi fortsätter. I den tidiga kyrkan så var det samma sak. Man firade nattvard när man åt mat tillsammans i hemmen. Och att äta tillsammans, det skapar ju relationer. Att bli inbjuden till ett middagsbord är ju samtidigt en inbjudan till att lära känna andra människor. Och i många delar av världen så är det ju så att har du ätit mat tillsammans, då är du vänner. Det är liksom steget för att nu är vi vänner med varandra. Och i genomsnitt så äter vi ju 21 måltider varje vecka. Vi äter oftast 3 gånger varje dag och det är 7 dagar på en vecka. Det blir 21 måltider. Kanske kan en god grund vara att sträva efter att en gång av de här 21 gångerna kan jag äta tillsammans med någon som inte tillhör min familj. Att dela måltidsgemenskap på ett eller annat vis. Att äta tillsammans. Det tredje ordet, det var ju lyssna. Och vi behöver som Jesu lärjungar lyssna till vad han säger. Fåren känner sin herdes röst, säger Jesus i Johannes evangeliet. Och vi behöver lyssna till vad Jesus säger till oss. Om vi inte lyssnar på vad han säger, hur ska vi då veta vad han vill? Om vi inte lyssnar, hur ska vi då förstå vilken riktning han tänker för oss i den här situationen jag står i? Guds tilltal vill ge oss kraft och mod och tröst och riktning. Och den första församlingen, man samlades kring bönerna. Man bad mycket och man bad regelbundet. Så bönen, att hitta samtalet med Herren, det är väldigt viktigt för att tron ska kunna växa och få näring. Och det går liksom inte att komma runt det faktum. Den lärjunge som vill att relationen med Herren ska vara livaktig behöver be. Så enkelt kan det få vara. Men hur man kommer dit, det är ju inte alldeles lika enkelt. Det är ju innehållet i en livstids lärjungaskap och efterföljelse. Men kanske kan vi få några tips. Några hjälpsamma riktningsgivare från de första kristna. För det första så bad de tillsammans mycket. Och vi, när man läser apostlagärningarnas berättelse, så förstår man att de möttes till bön regelbundet. Den möjligheten har vi i församlingen också. Gemensamt som stor församling och i våra husförsamlingar och i mindre grupper. Vi får ta hjälp av varandra att be tillsammans. För det andra så beskrivs det ju hur de nya i tron deltog troget. I vår tid så är det mycket som går på känsla. Praxis från samtiden är ständigt att följa sitt hjärta. Men hjärtat är inte alltid så bra på trogen överlåtelse. En söndag morgon kan hjärtat i högre grad säga att det är skönare att ligga kvar under täcket än att gå upp och ta sig till att fira gudstjänst, exempelvis. Våga häng i, även när det tar emot. Tålamod är en god egenskap att öva sig i. Att delta troget. För det tredje så stod det att det de deltog troget i var bönerna i flertal. Och förmodligen så följde de första kristna det som var den judiska bönerytmen. Att be vid ett antal fasta tillfällen varje dag. Det som har lagt grunden för tidebönen som finns i den kristna traditionen. I det tredje kapitlet så läser vi om hur Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen. Den nionde timmen, alltså mitt på eftermiddagen. Vi kan ana att de fortsatte be på det här sättet. Och man måste inte be tidig bön, men det finns många goda redskap för att hjälpa en att komma ihåg att be. Hjälpa till att få in den där rytmen så att den liksom sitter i kroppen. Till slut. Tidebön, jättebra. Man kan också sätta ett alarm på telefonen eller något annat att i en viss tid varje dag så larmar det och då blir jag påmind om att be. Det är också bra att knyta bön till vissa fasta saker vi gör. Om man ber bordsbön, då har man åtminstone den dagen bett tre gånger. Lägger man till att man kanske också bad när man vaknade och när man gick och la sig. Då har man bett fem gånger den dagen. Och det är ju ganska enkelt att komma ihåg. Jag tackar Gud när jag vaknar. Jag tackar Gud för maten jag har på bordet. Och jag tackar Gud för dagen när jag går och lägger mig. Då har jag bett fem gånger. Det är en väldigt bra start. Och så här får vi ta hjälp av varandra. När ni möts i den mindre gemenskapen eller vid fikabordet, istället för att fråga hur mycket regn den andra hade i regnmätaren igår, jag hade 22 mm, så nu vet ni det. Fråga istället, hur gör du för att få till en bönerytm? Har du något knep? Har du någon liksom, hur gör du? Ta hjälp av varandra. Det är inte så att självklart att Görans sätt att be passar mig, eller tvärtom. Men det kanske finns någonting i Görans sätt att be som är så, aha, men det här vill jag ta till mig. Den kristna tron och lärjungaskapet är ju inget soloprojekt. Vi behöver ta hjälp av varandra också på det här sättet. Det fjärde ordet var lära. Det första Lukas säger om den nya församlingen är att de samlades kring apostlarnas undervisning. Och var finner vi den? Här. I Guds ord. Som Jesu lärjungar står vi stadigt på Guds ord. Och vi vill bygga våra liv på ordet. Och vi vill hämta riktning, näring och tröst och uppmuntran ur Guds ord. Och på samma sätt som bön så är att ta tid med ordet viktigt. Att lära, det är ju inte att lära för lärandets skull. Utan det handlar ju om att upptäcka vem är Jesus. Och vad är det Jesus drar mig in i? Vad är det Jesus vill att jag ska vara en del av? Det handlar ju om att få upptäcka i en större mening, vad handlar Guds rike om? Vad är det som har gått snett i den här världen som Gud genom oss vill hjälpa till att ställa till rätta? Om jag inte känner till vad Gud har tänkt. Om jag inte är en del av att se vad problemet är och vad Gud beskriver som lösningen. Hur kan jag då vara en del i det stora arbetet? I den stora planen. På samma sätt som med bönen så behöver en Jesu lärjunge regelbundet ta till sig av Guds ord. Läsa eller lyssna för den delen. Och hur får man det? Ja, men på samma sätt som med bönen så finns det många goda hjälpmedel. Min mormor och morfar, de läste varje morgon ur dagens lösen. Det var en del av deras fasta morgonrutin. Och då fick de ett ord, det är som en liten andaktsbok, så fick de ett ord varje dag. Kanske det är ett sätt som passar somliga av oss, en andaktsbok att läsa ur regelbundet. För någon annan kanske det hjälper att ha en bibelläsningsplan att följa. Idag ska jag läsa de här avsnitten i den här bibelboken. Bibelappen i mobilen kan ge påminnelser om att läsa läsplaner eller dagens ord eller vad det nu kan vara. Och på samma sätt, fråga varandra. Hur gör du? Hur tycker du det är enklast att få till regelbunden bibelläsning? Har du något tips som du kan dela med dig av? Det femte och sista ordet, det är att, ja, ordet, det är ju tre ord egentligen, att dela evangeliet. Och vi anar på den första församlingen att de levde ett liv som präglades av det inre och det yttre. De samlades i hemmen och de möttes offentligt. De delade gemenskapen med varandra och de var synliga för omgivningen. Deras liv, deras generositet, deras böner blev någonting som andra såg. Deras liv blev vittnesbörd för Jesus. Och vi kan på samma sätt med våra liv, med det vi gör, det vi säger, få vara vittnesbörd för andra. Och ibland så är det kanske inte det vi tror som gör att människor fastnar, blir intresserade och nyfikna. När vi var pastorer i Tingsryd så under de åren så tog talibanerna makten över Afghanistan på ett väldigt dramatiskt och fruktansvärt vis. Och precis som många andra församlingar, vad gjorde vi? Ja, men vi kallade samman till bön. Jag vet inte om ni gjorde samma sak här. Jag vet att vi var inte ensamma i alla fall. Något väldigt enkelt, naturligt och självklart. Någonting dramatiskt händer i vår värld. Vi möts för att be. Samma dag fick jag ett telefonsamtal från lokalreporten på Smålandsposten som sa, jag har sett att ni ska be för Afghanistan. Kan du berätta mer? Och jag höll ju på att liksom ramla omkull där jag stod. Ringer alltså på riktigt reporten för vår lokaltidning ringer och ber mig berätta om att vi ska ha bönesamling i kyrkan. Yes! Det var ju öppet mål. Och få berätta om att men vi tror på en Gud som hör bön och svarar på bön. Att vi ber för att den här situationen att den ska vända. Att människors nöd ska lindras. Och att vi gör det därför att vi på allvar tror på bönens kraft. Det fick jag gå ut och säga i lokaltidningen. Ja, det plockade jag upp sen i gudstjänsten på söndag när det var dags att be. Nu har jag lovat vår omgivning att vi tror på bön. Så nu är det bäst vi håller det. Att vara öppen med sin tro, det ger oss ingångar. Kanske inte de vi trodde från början. Men om vi vågar ställa den där frågan, precis som du gjorde Birgit, som du berättade om. Att våga ställa den här frågan. Jag tror på Jesus. Och jag tror att han hör när vi ber. Och att han vill gripa in. Får jag be för dig? Och jag tror att det är väldigt få som tackar nej till det. Det är min erfarenhet. Om vi har fått den heliga ande som gåva. Det var ju det Petrus sa. Ingången i det kristna livet handlar ju om bland annat att få ta emot den heliga ande som gåva. Om vi lyssnar till andens ledning så är jag övertygad om att vi kommer att bli ledda till situationer, till människor, till sammanhang, till samtal där dörrar kan öppnas. Om vi försöker använda ett öra för att lyssna på den jag samtalar med. Kanske när vi sitter vid matbordet tillsammans. Och använder ett öra för att försöka lyssna på vad anden säger. Då är sannolikheten ganska god för att det kan öppnas en dörr i det samtalet. Där tron kan få lysa igenom. Och där Jesus kan beröra den jag samtalar med. Under pandemin var vi noga med att lyda Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och uppmaningar. Är vi lika noga med att lyda vår Herres uppmaning att gå och berätta och dela evangeliet och göra alla folk till lärjungar. Så också här finns det en utmaning till oss. Under den kommande veckan. Se om det i något samtal, i något sammanhang blir den här andeledda öppningen. Ta mod till dig och fråga, får jag be för dig? De här fem orden, förkortat till, vad var förkortningen? Välla, mycket bra. Det här är goda grunder. Att få välsigna andra. Att få äta tillsammans och på så sätt skapa utrymme för relationer och gemenskap. Att lyssna till Herren i bön. Att lära genom att läsa hans ord. Och att dela evangeliet. Det är goda grunder. Det är liksom vår motsvarighet till hockeylagets grundspel. Det är det vi lutar oss emot. I lätta och svåra dagar. Goda grunder för en vardag med Jesus i centrum. Välsigna, ät tillsammans, lyssna till Herren, lär av hans ord och dela evangeliet. Vi ska be tillsammans. Herre, tack för att vi får ta hjälp av varandra och att vi får inspireras och ta rygg på de första kristna. Herre, vi ser deras liv, vi läser om hur du verkade i deras gemenskap. Och vi ber att vi skulle få ta till oss av det de gjorde, att vi skulle få se de goda grunderna i deras liv. Jag ber, Herre, att vi skulle få forma våra liv, att vi skulle få fylla våra liv med dig först och främst. Att vi får låta dig vara i centrum vad det än är vi gör. Om vi är på arbetet eller vi är hemma. Om vi går på promenad till affären eller om vi läser morgontidningen. Om vi samtalar med en god vän eller nickar åt grannen tvärs över gatan vid brevlådan. Herre, hjälp oss att leva våra liv med dig i centrum. Herre, hjälp oss att leva var dag till din ära. Amen.